This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag, och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt ängla mamma. Hej och välkommen tillbaka till podcasten Sorgsnack. Mars månad är Pregnancy After Loss Awareness. Det innebär att det är en månad då man uppmärksammar alla som kämpar med en ny graviditet efter en förlust. Så idag tänkte jag att vi skulle fokusera på det här, hur det är att vara änglamamma och samtidigt gå igenom en ny graviditet. Och allt vad det innebär med alla dessa känslor som uppstår. Det kan vara mycket oro. Även det här att det kan vara svårt att ta ut något i förskott. Att kunna glädjas åt en ny graviditet. Jag har med mig Emelie Gunnarsson som vet precis hur det är. Som har också förlorat ett litet barn. Och har ganska nyligen fått en son efter förlusten av sin dotter Tyra. Så hej och varmt välkommen Emelie.
Tack så jättemycket.
Kan du börja med att berätta om vem du är?
Jag heter då Emelie. Jag är 36 år och jag är gift tillsammans med min man Filip. Och jag är tvåbarnsmamma till min dotter Tyra och min son Ture. Vi bor tillsammans i Malmö i Skåne.
Du var ju gravid med Tyra och hon föddes ju också, men under väldigt dramatiska omständigheter om man säger så.
Precis.
Det gick ju inte riktigt som planerat och som ni hade hoppats på. Kan du berätta om den graviditeten och om Tyra såklart?
Ja, Tyra var då vårt första barn. Vi hade gift oss tidigare det året, maj, och hade ju planerat att efter vi hade gift oss så ville vi prova att skaffa barn och se hur det gick. Vi hade väldigt tur som blev gravida väldigt snabbt. Så jag blev gravid med Tyra i september 2021. Och den graviditeten löpte på till en början så som jag vet, som en vanlig graviditet utan några som helst konstigheter, komplikationer. Jag mådde bra. Det var ingenting som påvisade att någonting inte skulle se bra ut. Och vi hade ett rutinultraljud i december månad. Och det visade fina resultat. Det fanns inget avvikande hos henne. Hon växte på som hon skulle. Hon var lite busig att hon inte riktigt ville ligga så som de önskade för att kunna få alla bilder. Men efter lite hopp och lite dricka vatten så la hon sig till rätta. Och som sagt, alla resultat såg fina ut. Det fanns ingenting som såg onormalt ut. Graviditeten löpte på som vanligt. Så var jag inte berättigad fler ultraljud, utan jag och min man Filip då kände att vi ville ha 3D-ultraljud. För vi tänkte att ja, men det kan vara lite fint att ha längre fram. Så vi bokade på en privat klinik för 3D-ultraljud. Och när vi kommer dit och hon börjar, så börjar hon ställa frågor som att ja, men tycker du att magen är stor? Och då var jag ändå i vecka 28. Och då sa jag till henne, nej, ska man inte vara det vid den här veckan? Och för det här är ju som sagt min första graviditet. Det fanns inga anmärkningar på att jag var stor eller någonting. Och jag själv såg inte att jag var stor. Och så var hon tyst och sen så fortsätter hon och sen frågar hon, rutinultraljudet, var det normalt? Och när hon säger det så förstår jag att det här är någonting som inte stämmer. Det där är inte en normal fråga att ställa om allting ser okej ut. Och då säger jag till henne, ja, allting var fullt normalt. Då berättar hon för oss att hon tycker att Tyras hjärta är förskjutet, alltså att det trycks bak. Men hon vet inte varför. Och hon misstänker att Tyra då ska ha fått någonting som kallas diafragmabronk. Alltså ett hål i mellangärdet som gör att tarmar åker upp i bröstkorgen. Och vi får reda på, det här var alltså en torsdag. Och får då reda på att vi kommer bli remitterade till kvinnokliniken specialistmödravård. Där vi kommer då få träffa en läkare som ska diagnostisera detta. Och det får vi en tid på måndag veckan efter. På måndag morgon när jag vaknar så går mitt vatten. Och vi skickas till Lund som då är specialiserade på barn som då har diafragmabråck. För att när Tyra då skulle förlösas så skulle hon vara tvungen till att opereras direkt. Och därför skickades vi direkt till Lund. Men eftersom inget värkarbete var igång, jag mådde bra, Tyra mådde bra. Så valde man att avvakta för att ju längre hon är i magen desto bättre. Och efter en vecka inlagd, efter massa undersökningar, ultraljud, flödeskontroll där man kontrollerar då att flödena från moderkaka till Tyra till mig ser bra ut, så valde man att göra en magnetröntgen för att se lite bättre och för att göra en planering hur operationen skulle gå till när hon väl föddes. Och planen var att hon skulle kunna ligga kvar i magen till vecka 34, och nu var jag då i vecka 29. När vi får första beskedet från magnetröntgen så säger de att ja, det är ett diafragmabråck. Och det var som vi misstänkte och inga konstigheter. Sen dagen efter så ringer vår läkare som vi hade när vi var inlagda i Lund, som hade huvudansvaret för oss, eller för Tyra kan man egentligen säga. Då ringer hon och säger att man har granskat de här bilderna på nytt och att man ser någonting som inte är typiskt för ett diafragmabråck. utan att man misstänker att det här är ett teratom, en form av tumör. Och både jag och min man tänker att men det här är någonting bättre. Det här är någonting man kan göra någonting åt och kanske inte lika avancerat som ett diafragmabråck. Och då säger läkaren att vi kommer ha en läkarkonferens imorgon onsdag där vi kommer diskutera och sen kommer jag in till er. När onsdag förmiddag kom så öppnas dörren till vårat rum. In kommer då vår läkare, överläkare för neonatal och överläkare för BB. Direkt när de tre kliver in så förstår jag att det här är inte bra. För varför kommer tre stycken som har en överläkarposition för att berätta positiva nyheter? Och det de berättar då är att de har diskuterat bilderna de har sett. Och de säger att vi ska göra allt vi kan om hon kommer. Och då frågar jag, vad menar ni med allt ni kan? Ja, om hon förlöses för tidigt så ska vi göra allt vi kan. Okej, men nu förstår inte jag riktigt, vad är det ni menar? Då berättar de att Tyra har alltså en tumör i bröstkorgen som är så pass stor att den täcker hela bröstkorgen. Man kan inte se hennes lungor, så man vet inte om de har utvecklats. Och då säger de att det viktigaste nu är att Tyra får vara kvar i magen. Hon mår bra i magen, men om hon kommer ut så ska vi göra allt vi kan. Så de menar på att om hon förlöses nu, när jag är i vecka 29, så kan de inte garantera att de kan rädda henne. Den här tumören var också tvungen till att opereras bort omgående eftersom den låg så pass över lungorna och blockerade även luftstrupen. Därför var man tvungen att direkt efter hon hade fötts var hon tvungen till att opereras. Och den här typen av operation skulle vara så pass omfattande och hon skulle kopplas in i en så kallad ECMO-maskin som alltså pumpar runt blodet och gör allting i kroppen så som våra andra vitala organ som hjärta och lungor gör. Så man var tvungen att liksom stanna upp dem och så sköter den här maskinen det åt henne. Och den proceduren är väldigt omfattande för en kropp och speciellt för ett barns kropp. Så de sa det att skulle hon födas nu så kan de inte göra den här operationen. Därför att det skulle innebära ren livsfara för henne. De sa att det finns inga garanti att hon överlever det. Dagen efter på torsdagen gör jag ett nytt flödesultraljud. Jag hade gjort ett veckan tidigare som var utan anmärkning. Likadant här så frågar hon mig kontrollfrågor som att har du ätit, har du druckit? Nu hade jag moderkakan fram vilket gjorde att jag hade väldigt svårt att känna henne i vanliga fall. Men nu så var det ju att på grund av den här tumören så rörde hon sig mindre. Hon var väldigt trött. Men när jag fick den här frågan, okej, är det någonting nu som inte stämmer? Enda sättet för mig att överleva den situationen var att tänka, hon har det bra där inne. Så länge hon har det bra där så kan jag ta det lugnt. När jag kommer ner på rummet efter det ultraljudet så får vi reda på att hon inte har det så bra längre. Värdena börjar bli sämre. Hon börjar bli tröttare. Hon orkar inte. Min läkare eller vår läkare kommer in och berättar att Tyra kommer att somna in. Du kommer se på CTG att hjärtat slår saktare och saktare. Och då sa jag till henne, vad menar du? Menar du att Tyra kommer dö? Ja, säger hon till mig då. Jag vet inte vad som hände. Jag och Filip, alltså vi grät ögonen ur oss. Vi var helt förkrossade. Men det var någonting i mig som tänkte att, men vänta här nu. Vi kan rädda barn som är födda i vecka 22, 23. Varför kan vi inte rädda henne? Om det enda vi behöver göra är ta ut henne och operera henne så att vi får bort tumören. Varför kan vi inte göra det? Så då sa jag att jag vill träffa alla läkare, neonatal, alla som har varit hos oss och sagt att det här kommer inte gå. För det här kan inte bara vara, vi kan inte bara ge upp. Och jag måste få träffa dem innan helgen. För när helgen kommer så kommer någonting hända. Jag vet det. Så detta måste ske innan helgen. Så dagen efter fick vi träffa vår läkare och en överläkare på neonatal. Och då sa jag till henne att men jag har läst att man kan göra så kallat halvt kejsarsnitt. Och det innebär då att man gör ett kejsarsnitt. Men att bebisen är kvar med navelsträngen och sen opereras via det på något konstigt vänster. Och då sa jag, varför kan vi inte göra det? Det kan ju inte bara vara stopp här. Och då tror jag att med tanke på den chocken man fick när de berättar att ett barn inte längre kommer leva. Så tror jag att man tar inte in all information. Och när man är i den situationen, du klarar inte av allting som sägs till en och... Så att någonstans hade jag kanske sållat bort den riktiga faktan de hade sagt till mig. Eller så hade de kanske inte varit helt tydliga för att vara lite försiktiga med vad man sa. Men då berättade ju de för oss med klara ord att de tog till sig allt vad vi sa. Alla studier som vi hade liksom googlat upp och hittat, de läste dem. Och de hade ringt till Karolinska i Stockholm. De hade ringt till kollegor i Köpenhamn. De hade till och med tagit kontakt med ett sjukhus i USA. För att se över möjligheten till att flyga mig över dit. Då de hade haft kanske några fler fall av just den här typen. Men på grund av att mitt vatten hade gått. Så sa de att vi kan inte göra det här för att det alldeles för stora risker och det handlar om att du kanske inte överlever. Och oddsen för att det ska hända var så pass stora och därför var inte det möjligt. Och sen då på grund av att Tyra inte skulle ha klarat av den operationsprocess som hon behövde gå igenom utan att orsaka henne mer lidande och kanske då inte ett värdigt liv. Så sa de att det mest humana är att hon får somna in i magen där hon inte har ont, där hon inte lider och där hon är trygg. Så när vi fick den informationen så kände jag att okej, de ger inte upp. De har faktiskt gjort allting vad de kan. Det är bara ett moment 22. Hade jag bara varit längre fram i graviditeten så kanske vi hade haft en chans. Men det var jag inte. Och det jag fick veta också var att de var oroliga för ett så kallat spegelsyndrom. Så att alla symptom som Tyra drabbades av, det här med att hennes hjärta inte orkade, att hon fylldes med vätska, det kunde jag också drabbas av. Så att det hon upplever jag som att titta i en spegel. Och det hade ju redan börjat. För då förstod jag vad hon på 3D ultraljudet menade med har du sett att du har blivit större än vanligt? Då hade jag gått upp nästan 15 kilo i ren vätska på 2 veckor. Så den vätskan som Tyra inte kunde göra sig av med, den tog min kropp upp. Så man var ju orolig att mitt hjärta skulle börja efterlikna hennes. Och på lördagen så gör man ett CTG på morgonen och de säger att nej men vi får in din puls. Och då säger jag nej det är Tyras puls. För när man gör ett CTG så barnens hjärtljud det låter på ett visst sätt. Och då sa jag att nej det är hennes. Och då förstod jag att okej det här är inte lång tid kvar. Jag vill åka hem. För hemma i vår lägenhet, precis innan allt det här händer, så hade vi börjat lägga upp kläder till henne som vi skulle lägga ner i lådor och börja fixa för henne. Så jag visste att de låg där hemma och jag kände att jag måste hem och ta bort det. Så under lördagen så åker vi hem. Min familj kommer, Philips familj, pappa kommer och vi är där hela dagen. Och någonstans på eftermiddagen så började jag känna som en mensvärk och lite ont i ländryggen. Och då säger jag till min mamma att nu vill jag åka tillbaka till Lund. Antingen så startar förlossningen nu eller så lever inte Tyra mer. När vi kommer tillbaks till sjukhuset så försöker göra ett CTG om man hittar ingenting. Och då bestämmer man sig för att göra ett ultraljud. Så jag har läkaren på min högra sida, jag har min man framför mig och jag har en barnmorska till vänster. Alla är knäpptysta och tittar på skärmen. Ingen tittar på mig, ingen säger någonting, utan alla tittar på skärmen. Till sist så säger jag, men snälla, säg någonting. Och då säger läkaren, jag är ledsen Emily, men hon lever inte längre. Där och då så tänker man, nu är det över. Nu ska vi börja sörja, nu ska allt det här börja. Men så var det ju inte för mig. För min man Filip, han kunde börja sörja, han kunde komma till tals med att hon hade somnat in. Att hon finns inte mer. Men för mig som mamma och kvinna, vi ska behöva förlösa vårt barn som inte längre lever. Så jag hade inte tid, jag kan inte börja nu. För jag måste någonstans hitta styrkan och tänka, hur ska jag kunna förlösa mitt barn som inte lever? En mamma som har ont hittar liksom powern i att jag kommer få träffa mitt barn och jag kommer få höra första skriket. Vad ska jag ha för inspiration? Man är rädd för att våga titta på henne. För tänk så blir jag, är det otäckt? Men i själva fallet, det är inte otäckt. Det är egentligen ingenting konstigt med att de inte lever. Jag har egentligen ingenting att jämföra med där och då. Men för mig kändes det som att det är så här en förlossning går till. Och sen slog det henne, nej just det, hon lever ju inte. Så det är så svårt att förklara den här liksom dimman man är i. För att samtidigt är man jätteglad över för att få se sitt barn. Samtidigt som man är helt förkrossad för att du får inte ta med ditt barn hem. Och där kunde min process egentligen börja. Så Tyra föddes klockan 5:30 på morgonen, måndag morgon. Och vi valde att åka hem 12 timmar senare, klockan 6 på kvällen. För då kände både jag och Filip att nu börjar hon förändras. Och jag vill inte minnas henne så. Men jag sa det att jag kan inte lämna henne i rummet och gå ut. Det kan jag inte. Någon måste komma och hämta henne när jag står med ryggen vänd. Och sen kan jag gå ut. Annars kommer det inte gå. Så det bestämde vi. Jag går in på toaletten på rummet vi hade. Och de hämtar Tyra. Och de sa en gång till att ni har möjlighet att komma tillbaka imorgon om ni vill. Och då sa jag att nej, jag kan inte. För då kommer jag inte kunna sluta. Och jag vill inte att någon ska säga till mig att du får inte komma till din dotter mer. Utan jag måste säga när det är stopp. Och det känner jag mig så trygg med när jag tänker tillbaka idag. För tänk om någon skulle säga till dig, du får inte komma till ditt barn. Det är ingen som ska få bestämma när, var, hur du träffar ditt barn. Utan det måste man själv få säga. Självklart hade jag velat ha henne här. Men jag fick inte det. Så den tiden jag hade rätt att få tillsammans med henne, den är jag tacksam och glad över. För det var vi som bestämde det. Vi tog kontrollen över det.
Ja, vilken resa, verkligen.
Ja.
Och det är ju verkligen inte så heller det ska gå till när man blir mamma eller pappa för första gången.
Nej.
När det är ens första barn. För det är ju så himla mycket. Som du säger också att det blir, du hade ju ingenting att jämföra med. Så för dig, vad som än liksom pågick under graviditeten, under tiden, så var ju det normalt för
Precis.
Dig. Och det är ju det också som blir så himla konstigt när det blir så fel. När det är ens första barn och det slutar som det gör. Som i ert fall, att hon dör. Mm. Och att man får lämna sjukhuset utan sitt barn.
Precis.
Det är ju verkligen inte alls så det ska gå till. Att man får göra allting i helt fel ordning, som jag brukar säga.
Ja, och jag känner så här, det är oskyldiga barn som inte har gjort någonting eller som förtjänar det här. Ingen förtjänar kanske så, men det här är barn. Alltså barn är oskyldiga. Det finns en känsla som jag än idag kommer ihåg. Och det var att jag kände mig så ensam. Varför vi? Varför är jag en klick i statistiken? Men jag kände mig ensam. Men nu idag så vet jag att så är definitivt inte fallet. Och det har ju också varit en enorm tröst för mig och en stöttepelare för mig att ens kunna ta mig vidare. Det är att jag liksom hittade dig och jag hittade andra som har upplevt samma sak och har funnit alltså livet efter att ha förlorat ett barn, att det fanns ett liv efter.
Man behöver ju få det här med igenkänning och gemenskapen som finns i att faktiskt träffa andra ängla mammor. För mig var det exakt likadant, den här känslan som infann sig direkt efter och som var så otroligt, otroligt påtaglig. Ja. Det var just det här ensamhetskänslan. Mm. Om att vara den enda i hela världen som någonsin har gått igenom det här, som har råkat ut för det här. Ja, men den känslan var ju så himla hemsk.
Ja, för det är ju en situation som förändrar hela ditt liv. Alltså livet som du visste och trodde. Det finns inte mer.
Mm.
Så jag brukar ju säga, precis som många andra säger, att det finns en Emily innan Tyra. Och det finns en Emily efter Tyra. Mm.
Ett för och ett efter.
Och det kan inte bli mer sant. För så är det.
Ja.
För det förändrar en ända in i själen.
Hur var det för dig och din man? Hur kunde ni mötas i sorgen?
Vi pratade om det ganska så tidigt, om att vi skulle ha en öppen kommunikation oss emellan. Att vi inte skulle anta saker som att den ena kanske hade gått vidare eller att det var lätt. Eller svårare för den ena eller den andra, utan att vi hela tiden, om vi undrar någonting eller kände någonting, så skulle vi prata med varandra och inte låta tankarna gå. Och det tror jag har egentligen varit ihållande för oss än idag, att vi är så öppna med varandra, att vi pratar, och när vi undrar någonting så ställer vi frågan rakt ut, oavsett hur svår den är. För att liksom få reda på hur det faktiskt ligger till och inte bara anta saker. Och det har väl egentligen varit det vinnande konceptet mellan oss två. Vi sörjer på olika sätt, och det var ju ganska tydligt från första start. Och det tycker inte jag heller är så konstigt, för att jag är ju mamma och han är pappa. Och det är likadant idag med Ture, att jag har ju en typ av relation till Ture och han har en typ av relation till Ture. Och så var det ju med Tyra också. Så då tänker jag, då är det inte heller konstigt att man sörjer på olika sätt.
Mm. Så ni checkar av lite med varandra så än idag då?
Ja.
Eller?
Ja, men det gör vi. Och det kan vara att vi säger att idag är en dålig dag. Eller idag saknar jag henne jättemycket. Eller det var någonting som hände och det fick mig att tänka på det här. Och sådana saker. Så det gör vi än idag.
Ja, det är ju jätteviktigt. Att man faktiskt gör det med sin partner. För jag tror nu tyvärr att många kan kanske glömma det lite. I det fallet, om man är ett par som har förlorat ett barn, så tror jag nog att många föreställer sig kanske att man sörjer på samma sätt.
Ja, precis. Och sen är ju jag är ju Emily. Jag är en person. Och han är Filip, en annan person. Mm. Så hur vi är som personer spelar ju också in i hur vi sörjer och hur vi hanterar saker. Vi sörjer vår dotter. Det är det som vi har som gemensam faktor. Men allt annat runt omkring, det är inte detsamma. Vi hade en kurator på sjukhuset som inte riktigt föll oss i smaken. Men hon gav också en kommentar som än idag inte sitter så väl med mig. Och det här var bara några dagar efter Tyra har gått bort och hon ringer till oss för att checka läget, som hon själv sa. Och då säger hon i det här samtalet där liksom Filip uttrycker att han känner en oro liksom för hur han ska klara av att gå vidare. Och det första hon säger, istället för att möta honom och ge honom kanske verktyg, så säger hon att ja, men det är alltid lättare för mannen att gå vidare.
Punkt.
Och då sa jag så här, men nej, alltså man kan inte generalisera och säga att det är lättare för mannen.
Nej.
För det har ingenting med att du är man eller kvinna eller någonting att göra. Och då sa jag till honom att släpp det där. Hon skulle ha mött dig i den oron du nämnde. Och inte bara generalisera dig för att du var man. Och då sa jag bara, då möts vi tillsammans. Vi tar detta. Så det var lite tråkigt för honom att få en sånt bemötande när han faktiskt öppnade upp och sa att jag känner en oro.
Ja, men precis. Ja, men just det att han sträckte ut en hand och ville ha hjälp. Och då är det faktiskt jätteviktigt att vara lyhörd för det.
Mm.
För de har sån otroligt viktigt uppgift just där att bemöta andra personer som befinner sig i sorg.
Precis, för jag tänker där också att där han öppnade sig och precis som du sa, han var tydlig med att han kände en oro, han sträckte ut en hand och blev egentligen avhuggen där. Han hade ju lika gärna kunnat sluta sig och känna att okej, nej, men okej, jag får ingen hjälp. Det jag känner är inte befogat. Ja, det är fel så som jag känner.
Ja, men vilken tur att han inte gjorde det.
Ja, precis. Och sen, vi var ju väldigt, eftersom vi haft den kommunikationen oss emellan. För man har ju mött en del motgångar efter Tyra gick bort. I form av liksom relationer som har förändrats. Människor som man trodde skulle finnas där, som man kunde förlita sig på, fanns inte där. Och andra liksom tuffa svårigheter som kom med detta, så har vi stått enade i att vi gjorde klart och tydligt hur vi ville ha det, vad vi önskade från vår omgivning och vad vi satte i gränsen för vad som är rätt och fel. Och att vi liksom har hållit den tillsammans oavsett om det har handlat om familjemedlemmar eller vänner eller bekanta eller långt utomstående. Och det känns otroligt skönt att vi har haft den enade fronten tillsammans också. För oss och för Tyra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
De här barnen som föds efter en svår förlust kallas för regnbågsbarn. Och det tycker jag är så himla fint, för att det beskriver väldigt tydligt att det har inte med att göra att det nya barnet på något sätt skulle ersätta det barnet man har förlorat, utan bara det att det här barnet kommer med färgerna tillbaka in i livet igen.
Precis.
Att på något sätt ändå få hopp om en framtid. Att man ser kanske livet med lite flera nyanser än bara svart och grått. Så kan du berätta lite hur det var för dig som mamma? För att det är ju självklart väldigt speciellt att som kvinna bära ett barn och sen behöva gå igenom en ny graviditet när man har förlorat ett barn sedan innan. Det är ju mycket oro, mycket ångest och ja, men en himla massa känslor som uppstår.
En berg-och-dalbana.
Ja, verkligen en berg-och-dalbana av känslor. Så hur var det för dig och var det en självklarhet för er att försöka få ett syskon?
Ja, alltså jag fick ju berättat för mig att ett syskon oftast kommer ett år efter en sån här tragedi. Och när jag först hörde detta, då hade Tyra ännu inte gått bort. Så då var det liksom helt ut ur bilden för mig. Och jag tänkte, alltså jag kan inte ens tänka tanken på det. Och sen när vi träffade läkaren som vi hade haft när jag låg inne med Tyra. När vi träffade henne någon månad efter så sa hon på nytt att ja, men enligt statistik så brukar syskonet komma ungefär ett år efter man har varit med om något sånt här. Och hon sa det är väldigt vanligt. Och så sa hon, om eller när ni blir gravida, då hör du av dig till mig. För då kommer jag följa dig hela vägen. Inte för att vi ser någon oro att det här skulle kunna hända igen. Eftersom Tyras tumör var så extremt ovanlig. Och det fanns inget genetiskt som pekar ut, utan det var slumpen.
Mm.
Och när vi hade haft det mötet, det var i maj och Tyra gick bort i mars. Så någonstans därefter så kom det här. Vi är föräldrar men vi har inte vårt barn här hos oss. En form av tomhet och någon form av längtan. Men jag visste inte riktigt var det Tyra jag längtade efter eller var det liksom ett syskon. Men så de tankarna kom ju smygandes på och så pratade jag med Filip och sa, är det fel att jag känner så här? Och då sa han, nej, jag känner faktiskt likadant.
Mm.
Och då bestämde vi för att det som händer, det händer. Vi bestämmer ingenting och naturen får ha sin gång. För att jag tänkte så här, man vet ju inte om man kan bli gravid igen. Det är ju inget jag vill ta för givet att man bara kan bli. För så är inte fallet i verkligheten. Så att vi bestämde att det som händer, det händer. Inom mig fanns en oro att jag skulle känna att jag ersatte henne. Även om jag visste innerst inne att det gör jag inte. Men det fanns en form av oro att ska omgivningen tycka att jag gör det? Är det det jag gör? Men när jag fick det här plusset på stickan. Det enda jag kände var det här är Tyras syskon. Och det var en annan form av kärlek än vad jag hade känt till henne. Fortfarande lika stor kärlek, men jag kände att det här är liksom hennes syskon. Det här, jag kände ingenting om att jag ersatte henne, utan det här var mitt andra barn. Så just vid det där liksom plusset så var det bara ren och skär lycka och jag var tacksam. Och sen började ju, alltså med tiden kom ju hjärnspökena. Att jag kanske får missfall så att jag vågar inte hoppas på för mycket. Så varje dag gick man ju kolla efter blod och varje gång man fick lite magknip så kände man okej, nu är det över. Men det var det ju inte, utan graviditeten gick ju bra. Men jag bestämde också ganska tidigt att jag vill inte gå ut till alla att vi väntar ett syskon. Min familj som vi har stått närmst till det här fick veta det samma dag jag plussade. Filips familj valde vi att vänta till efter de här första 12-13 veckorna hade gått. Jag berättade inte för släktingar att jag var gravid och jag bad min mamma att inte säga till min moster och kusiner och så vidare. Jag ville inte. För jag var rädd att behöva berätta på nytt att vi har förlorat ett barn. Ja, och sen tog jag ju kontakt med vår läkare som vi hade i Lund och berättade att jag var gravid. Så hos henne gick jag var tredje vecka på ultraljud för att följa utvecklingen och se så att inget liksom skulle dyka upp. Och så var det var precis som att det var min liksom hållplats. Så varje ultraljud jag hade varit på så kände jag något form av lugn. Men sen började liksom efter en vecka börja ångesten smyga sig på. Rädslan att har jag känt honom? Hur var det här? Okej. Okay. Sen kommer det också från liksom omgivningen runt omkring att men nu är ju allting bra. För nu är ni ju gravida på nytt.
Mm.
Nej, allting är inte bra. Därför att jag skulle fortfarande ha Tyra här. Det här är Tyras syskon. Det här är liksom inte börja om, göra om, gör
rätt. Nej, det är fortfarande ett barn som saknas.
Precis. Och där blev det också en irritation att man inte kunde visa den respekten att det här är inte lätt. Jag mår inte bra bara för att jag är gravid. Snarare tvärtom. Det är ett totalt kaos, känslomässigt kaos.
Men hade din omgivning svårt att ta in där, att förstå just att det kunde innebära så många känslor just med den här nya graviditeten, just på grund av det ni hade gått igenom med Tyra?
Vissa hade det, men det var ju också personer som hade svårt att möta oss i sorgen generellt efter Tyra. Och de valde ju vi lite att hålla på avstånd för att de inte kunde visa oss den respekten och hänsynen till sorgen. Och att man inte... Vi sa alltid det när människor sa till oss. Ja, jag kan inte förstå. Nej, jag begär inte att du ska förstå. Men viljan att vilja lyssna och lära sig av det vi säger. Det är det som hade betydelse för oss. Och lyssna in på vad vill vi? Hur vill vi att ni möter oss? Och det var liksom det enda som vi begärde av vår omgivning. Så när man då tyckte att ja, men nu är allting tipptopp för ni är gravida igen. Nej, men då blev det så här, nej, det är inte så. Utan jag fick depression. Jag hade ångest. Jag hade panikångest. Jag hade svårt att genuint planera för det här syskonet. Ena dagen kanske jag kände att nu köper vi hem säng och vi planerar och vi gör de här andra sakerna. Och nästa dag tänkte jag att ja, men jag kommer ju behöva ta ner de här grejerna bara jag är beredd på det. För jag kommer inte få ta med mitt barn hem. Så samtidigt som man försökte känna en glädje och försökte planera och fixa, så fanns ju det hela tiden i bakhuvudet att ja, men bara du är beredd på, du har gjort det här, du kan det här, du kommer inte få den här perfekta bilden av att lämna sjukhuset med ditt barn, utan du kommer lämna utan och du ska behöva packa ner saker som du har fixat. Så den fanns ju samtidigt hela tiden.
Oh, det är så hög igenkänning på det, allt det du säger faktiskt. Mm. För precis så gick mina tankar också under vår andra graviditet. Det har hänt, så det är inte så här frågan om det kan hända, utan vi vet att det faktiskt kan hända att småbarn dör. Vi vet det för vi har gått igenom det.
Mm.
Och vi vet vad det innebär. Och då är det ju svårt, man är samtidigt glad över den nya graviditeten, man vill vara mera liksom i de känslorna. Och samtidigt är det så himla svårt att tillåta sig att få vara det 100% fullt ut. Man vill precis, inte ta ut någonting i förskott.
Nej, och även känna barnet blir ju så att i en sekund så blir du, jag kände honom. Och sen, nej, vad är det här? Var det här rätt? Ska det vara så här? Nej, jag kan inte bli glad. Jag får inte bli glad. Att man, det var precis som att man tillät sig inte bli för kär i det här barnet. För det här barnet skulle inte heller stanna.
För fäst vid barn. Nej, precis.
Precis. Mm. Och har vi nu, eftersom vi har varit med om det här, även om vi inte är med om exakt samma sak, så vet vi att det finns så mycket annat som kan hända. Och även om man inte ska tänka så, så är det väldigt svårt som änglamamma att inte tänka på att nej, okej, Ture kanske inte får den tumören som Ture hade. Men det finns ju så mycket annat han kan drabbas av.
Ja, precis.
Och försöka släppa de tankarna är ju det svåra. Och man önskade ju bara hela tiden att tiden skulle gå så att man var framme vid finalen. Samtidigt som man inte vågade vara där. För då visste man ju inte, ska han få komma hem? Ska han inte få komma hem? Så det var så, det är så tudelat allting, att man samtidigt så gärna vill och längtar, samtidigt som man är så fruktansvärt rädd.
Mm. Ja, men precis, så det här som du är inne på, att man är så rädd. Du, precis som jag, har lärt känna många mammor som har förlorat barn på alla möjliga sätt. Det kan ju vara sjukdomar, det kan vara att de är födda med någonting eller att de drabbas av någonting. Eller att man råkar ut för någon olycka, men du vet. Och då börjar man tänka, okej, jaha, kan barn dö i sömnen också? Nej, men tack för den då, nu ska jag gå runt och oroa mig för det.
Ja, men precis. Ja, och som du säger, det låter ju väldigt mörkt, det låter väldigt hemskt. Men för mig gör det ju inte det, för att jag förstår ju exakt hur du tänker. Men det är ju för att vi har ju sett den mörka sidan. Så att det är inte konstigt att den oron och den finns. Ja, den fanns ju hos mig också. Så att det första vi gjorde när vi visste att vi väntade Ture, vi köpte ett andningslarm. Och jag sa det spelar ingen roll vad någon inom sjukvården säger, om det här är bra eller inte.
Mm.
Det ska vi ha för att jag ska kunna slappna av.
Ja, en trygghet för er. Ja.
Ja. För andra kanske det är så att de blir mer paranoida och liksom oroar sig onödan. För mig var det bara, jag vill bara se att han lever.
Mm.
Det är det enda. Och det var vår trygghet när Ture föddes. För att för det första så läste jag ju då att plötsligt spädbarnsdöd är som vanligast de första 6 månaderna. Mm. Så de första 6 månaderna var ju andningslarmet vår räddning. Att ha den, för då visste jag liksom, har jag den, då kan jag på något sätt slappna av. Och det var också så att när Ture kom ut så fick jag en annan form av trygghetskänsla, för att då kunde jag se honom. Jag hade någon form av kontroll, för det hade jag inte med Tyra, för hon var i magen där jag inte såg henne. Jag såg inte att hon blev sjuk. För allting hände i min mage, i min kropp. Här har jag haft Ture på utsidan. Jag kan se honom. Även om jag kanske inte ser vad som händer inne i hans kropp. Men jag kan se honom. Sen tror jag någonstans när han blev 6 månader. När den här första liksom gränsen släppte eller gick över. Då kände jag väl någon form av lugn. Men det här andningslarmet har vi fortfarande på honom idag. När han är 1 år.
Ja, ni har det.
Och idag har inte vi det för att i dagsläget är inte jag rädd att han ska dö i sömnen. Inte idag, en annan dag kanske är det. Men den registrerar också hans sömnsegment. Och det lär oss jättemycket. Så är han jättepipig en dag så vet jag, ja, men han sov ganska dåligt i natt med många sådana här små uppvak. Men jag är fortfarande rädd att det ska hända honom någonting. Men jag kan också gå in om jag tycker att jag ser på kameran att nu har du legat i den där positionen lite för länge. Nu måste jag gå in och kolla. Och så hinner man inte mer än att öppna dörren så hör man att han snarkar. Om man tänker tack och lov.
Ja, oh, att man andas ut för stunden. Ja.
Ja, men precis. Men det blir ju så att per automatik kanske jag inte känner någonting. Men som jag sa, ser jag att han har legat i en position kanske lite för länge. Då kommer det liksom som en liten sån här i huvudet som triggar. Och jag tänker, har jag missat någonting? Nej, då går jag in. Och jag vet faktiskt inte om vi någonsin kommer komma förbi det.
Mm.
Det kanske också är med sorgen att det kommer gå som i perioder. Att ibland kanske det går längre ifrån de här perioderna när man känner den oron och måste kontrollera. Och vissa perioder kanske de är tätare. Men det är ingenting som jag går och tänker på dagligen. Men det kan vara en liten grej som sår ett frö. Och då är jag direkt där.
Ja, jag kan verkligen relatera till det. För jag är precis likadan. Och jag kan än idag ibland känna att jag behöver gå in och titta till dem. Och ser ju, precis som du var inne på. Och nu har han ju legat sådär. Och jag ser inte att han rör sig. Utan då går jag fram och petar på dem. Och det har jag gjort sedan de var små. Alltså spädbarn.
Ja, och det känner jag är en normal reaktion för oss som har varit med om den största tragedin en förälder någonsin kan gå igenom.
Ja,
så är det en normal reaktion. När jag såg en liten flicka i somras. Hon lekte och plaskade i vattnet. Och från ingenstans så slår det mig att det här hade kunnat vara Tyra nu. Hon var i exakt den åldern som Tyra skulle vara i. Och där sköljde det över mig. Att det där hade kunnat vara min dotter. Och ingen förstår varför jag från ingenstans börjar gråta. För de vet ju inte vad som pågår. De har inte behövt förlora ett barn och undra vad hon är idag. De har inte behövt hitta på ett fantasiland där hon finns och allting är jättebra. Därför de kanske har sina barn här.
Mm.
Och det är det. Och det spelar ingen roll hur många år som går, för vi kommer alltid att undra. När de börjar skolan, när de skulle tagit studenten, gifta sig, skaffa egna barn. Det slutar inte. För det är det som är skillnaden att förlora någon som är äldre. För jag förlorade min pappa när jag var 20 år. Vi hade såklart jättemånga år kvar tillsammans. Men jag har minnen av honom. Så när jag sörjer honom så sörjer jag det jag saknar med honom. Men med Tyra så saknar jag det jag inte fick. Livet som jag berövades.
Hela ens framtid.
Ja. Så det är det som har varit skillnaden med de här olika sorgerna. Det är att han sörjer jag med att minnas det vi hade. Medan hennes sorg hela tiden växer till liv varje dag. På grund av att någonting händer om man tänker att det skulle hon ha gjort. Och därför blir den sorgen så mycket mer övermäktig och aldrig tar slut. Men det finns ju en fråga som är väldigt laddad för oss ängla föräldrar. Och det är ju den, hur många barn har du?
Ja.
Ja, där bestämde jag mig så tidigt att jag skulle säga att jag har 2. Oavsett. Och där svarar jag alltid, jag har 2. Jag har en dotter som lever i himlen och jag har en son här hos mig. Sen hur de väljer att reagera och så vidare har jag känt, det är inte mitt problem. Det här är min verklighet. Och hon är värd att nämnas lika mycket som honom. Och det är jag så fast vid, att hennes minne, hennes värdighet ska få leva kvar så länge jag andas. Och därför är jag så fast vid att när någon frågar mig, jag har 2 barn idag. Och är det någon som frågar om henne så berättar jag så gärna. Och jag säger att tack snälla för att du frågar om henne.
Mm. Ja, för vi uppskattar faktiskt det, vi ängla föräldrar.
Ja, det gör vi.
Vi ser det som en fin gest att man faktiskt tar sig mod till att ställa de här följdfrågorna. Att man vågar fråga. Sen förstår jag också att det kanske inte alltid är så lätt. Men, ja, men stanna till och bara fundera hur du hade velat ha det själv. Vi har alla behov av att prata om alla våra barn.
Ja.
Och det är ingen skillnad. Alltså där skiljer sig inte den kärleken till ett barn. Oavsett om barnet lever eller inte. För det är någonting som alltid kommer leva vidare. Kärleken.
Absolut. Och jag tror att kärleken blir också på något sätt lite, inte större, men den blir viktigare till barnet som inte finns här. För att eftersom den inte syns så vill man liksom framhäva det mycket mer.
Ja, och det är upp till oss att göra det. Ja. För att det är ingen annan som kommer göra det om inte vi gör det. Sen är det såklart olika. Man får ju självklart, man gör ju som man själv vill och känner.
Ja, precis.
Men för mig har det ju varit så. För jag känner, okej, om jag inte skulle prata om Alexis, ja, men vem ska göra det då?
Ja, jag fick en sån dum sägelse till mig där det var att ja, men vi vill inte prata om Tyra för att vi vill inte att ni ska behöva minnas.
Men att du skulle bli ledsen om du blev påminnad ja. Om det ni har varit med om.
Och det var nog enda gången det triggade mig. Och jag vet inte om det var en dålig dag eller vad det var, men då sa jag att hur tror du att jag någonsin ska kunna glömma att vår dotter dog i min kropp? Hur tror du att jag någonsin ska kunna glömma att jag som hennes mamma kunde inte rädda henne? Hur tror du att jag skulle kunna glömma att jag har fött fram vår döda dotter och hållit henne i famnen? Det spelar ingen roll hur lite du pratar om henne. För att jag bär med mig det varje dag.
Mm.
Och så är det ju. Hur skulle vi kunna glömma det? Och nästan alla säger att förlora ett barn är det absolut värsta man kan gå igenom som en människa. Det är den största smärta en människa kan uppleva. Och det stämmer. I varje andetag som vi tar så tänker vi på våra barn. Som inte finns med oss. De är med oss i allting vi gör. Och det är det som är, som jag skulle egentligen kalla den tysta sorgen. För det är det som ingen ser. Mer än vi själva. Det var bara häromdagen så la förlossningen i Lund upp på Instagram. Som jag då följer. Då la de upp att de hade föreläsning om just fosterdöd i magen. Och då skrev jag att det var ett väldigt viktigt ämne och jag tyckte det var fantastiskt bra att de pratar mer om det. Och så skrev jag då att ja, att vår Tyra föddes ju still hos er i mars 2022. Och då svarade en tjej där att ja, men jag minns er så väl. Och så berättade hon då liksom. Och jag blev så chockad att det är 2 år som har gått och än idag så minns de oss där. Och så avslutar de med att jag hoppas allting är bra med Ture. För det var väl så lillebror hette. Ta hand om er. Och att de också minns Ture.
Mm.
Och det, alltså det går inte att beskriva den känslan jag fick. Att veta att hon finns inte bara hos mig. Hon finns hos de här människorna också. Att de minns henne, de vet. Och det betyder så otroligt mycket för mig.
Ja, jag förstår det. Och vad fint. Vad fint att de mindes både Tyra, Turu och att det var ni och allt ni hade gått igenom.
Ja, verkligen. Jag tror också att våra regnbågsbarn är vår räddning i livet.
Tror nu att många änglamammor känner så, om inte de flesta. Ja. Man behöver få känna hopp om framtiden. Hitta alltså nya sätt att gå vidare med sorgen, ska jag säga. Inte ifrån, utan just det här att leva, lära sig att leva med sorgen.
Ja, och så är det ju. Vi lever med sorg varje dag. Men våra liv är ju också ljusa och glada. Och det är ju så viktigt för människor som tvingas gå igenom det här. Att man vet om det, att framförallt man är inte ensam. Att vi är, jag brukar säga att vi är lite som en egen liten familj, vi änglaföräldrar. Därför att vi förstår och vi vet. Och det gör ju att vi inte är ensamma i den här stora tragedin vi går igenom. Men också att vi visar att det finns ett liv efter det här. Det går att känna glädje igen. Det går att skratta. Och det finns ljuset efter mörkret. Och det betyder inte att Tyra inte finns. Utan hon finns ju med oss. Oavsett om jag skrattar eller gråter. Eller om hennes lillebror gör något bus. För då är det säkert hon som har sagt till honom att göra det. Det brukar jag säga. Jag har sagt till honom att göra det. Mm, säger han då.
Ja, vad gulligt. Jag tror absolut att de finns med oss också. Runt
det
omkring.
Tror jag absolut.
Ja, Emily. En sista fråga. Vad skulle du vilja skicka med till andra änglamammor eller änglaföräldrar som lyssnar på det här?
Det jag skulle vilja skicka med det är att det finns ingenting som är rätt eller fel. Varken i hur man väljer att hantera saker eller i känslorna som man känner så finns det varken rätt eller fel. Och att komma ihåg att vi är flera som har gått igenom det här och att man är inte ensam. Och att våga ta kontakt och våga lita på att det finns ett ljus efter det här. Bara man tar ett steg i taget.
Tack så jättemycket för att du ville vara med och dela med dig både om din resa, om Tyra och Ture. Ja, hur det kan vara just vara änglamamma.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det betyder jättemycket att jag får berätta om Tyra och berätta om hennes lillebror och hur vi har haft det. Och jag hoppas att det kanske kan hjälpa någon som går igenom en tuff tid just nu.
Tack till er som har lyssnat. Och vill du komma i kontakt med mig och podden så kan du mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Hej då!
Hej då!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.